الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا. Vi har kommit fram till kapitlet förbudet att hata, bryta banden och att vända ryggen till varandra. Och vi är ju i boken Riyad al-Salihin, kapitlet om saker och ting som är förbjudna. Och en av de saker som islam har uppmanat till väldigt starkt, det är brödraskapet. Att hålla ihop, att vara ett brödraskap. Och därför nämner författaren här första versen, innam al-mu'minuna ikhwa. Att de troende är sannoliken bröder. Mashallah. Och det här är från de största ni'am, välsignelse. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, och minns, wadhkuru ni'mat Allahi alaykum. Minns Allahs ni'ma, hans gåva över er, då ni var a'da, ni var fiender. Fa'allafa bayna qulubikum. Och han gjorde fred, eller stiftade fred, förenade, förde samman era hjärtan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Och ni blev med hans nåd bröder. Så han nämner Allah som en ni'ma. Det är en av Allahs gåvor att han gjorde oss troende till bröder. Syskon för Allahs skull. Och shaitan, han är mån om att splittra och bryta detta brödraskap. Som Allah säger, innama yuridu shaitan en yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda. Att Satan vill inget annat än att så hat och fiendskap mellan er. Så Allah kallar oss till enighet, kärlek, brödraskap. Och shaitan kallar oss till hat, splittring. Och att vi ska vända varandra ryggen. Så vem ska vi lida? Allah eller shaitan? Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför kommer ni se i detta kapitel, kommande kapitel, att författaren tar upp förbjudna saker som religionen har förbjudit för att de splittrar muslimer. De försvagar detta brödraskap. Och vilka saker religionen har uppmanat till som stärker brödraskapet mellan muslimer. Och det här är viktigt. För vi tillsammans är starka. Splittrade och ensamma är vi svaga. Tillsammans är vi ett hårt byte för shaitan. Men ensamma är vi svaga och ett lätt byte åt djävulen. Så det är viktigt att vi håller ihop, att vi är tillsammans. Speciellt vi som lever i dessa främmande länder, som inte är muslimska länder. Vi muslimer är inte majoritet, vi är minoritet. Och de som praktiserar religionen är också väldigt få. Så det är av ytterst vikt att vi håller ihop denna sammanhållning. Att vi inte lämnar varandra, hatar varandra, bojkottar varandra och vänder varandra ryggen. Utan vi ska vara de bröder som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att vi ska vara. Och han nämner här, författaren, lite verser. Då Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de troende, så säger Allah, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Att de troende är sinsemellan ödmjuka. De är adilla, de är ödmjuka sinsemellan. De har rahma, barmhärtighet. Och de har den här ödmjukheten. De sänker ödmjukhetens vinge inför varandra. Och Allah säger också, Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu ashidda wa anil kuffar ruhama ubeynahum. Här säger Allah Azza wa Jalla också i beskrivningen av de troende, att de troende är barmhärtiga sinsemellan. Ruhama ubeynahum. Vi har rahma mot varandra. Och det här är beskrivningen av de troende. Han nämner sen hadith Anas radiyallahu anhu, där profeten sallallahu alaihi wasallam sa, la tabaghadu, hata inte varandra. Wa la tahasadu, avundas inte varandra. Wa la tadabaru, och vänd inte varandra ryggen. Wa la taqata'u, och bryt inte banden med varandra. Wa kunu ibadallahi ikhwana, utan var Allahs tjänare och bröder sinsemellan. Och det är inte halal för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3 dagar. Berättade av Bukhari, muslim. Så här förbjuder profeten alaihissalam oss från att hata varandra. La tabaghadu, hata inte varandra. Och vad innebär det? Det innebär att det är förbjudet att göra alla de saker som leder till att vi hatar varandra. Som vi kommer att nämna lite exempel på. Som att baktala varandra, vi har nämnt det. Sprida skvaller om varandra, misstänka varandra, spionera på varandra och så vidare. Det här gör att vi glider ifrån varandra. Utan la tabaghadu, hata inte varandra. Och som de lärda säger, att om du skulle ha hat i ditt hjärta mot en person, mot en muslim, som inte är berättigat, för att du får hata en person som är ond, även om han är muslim, på grund av hans ondska, de yani, muharramat, de synder han gör, de bidrar han gör, samtidigt som man gillar och älskar honom för hans iman som han har. Så att man kan både älska och hata en person. Men vi talar här om det hatet som är obefogat, som inte är, yani, som saknar grund. Om man skulle börja hata en muslim på grund av världsliga saker, yani hawa, bara yani känslomässiga saker, så säger här ulema att man ska bearbeta, man ska försöka ta bort dessa dåliga känslor genom att tänka på personens goda sidor, hur de överväger hans dåliga sidor. Och han nämner här, eller Sheikh Uthaymin nämner här hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa, en troende man ska inte hata en kvinna, en hans fru, på grund av en egenskap eller brist som hon har. Men han ska istället kolla på hennes goda egenskaper. Och den här hadithen, den är inte bara gällande mannen och kvinnan, den är faktiskt generell i oss bröder och systrar sinsemellan. Att man alltid ska vara rättvis som muslim. Kolla på personens goda och dåliga sidor. Och inte bara vara den som lägger en strålkastare på personens negativa sidor. Och helt försummar och glömmer bort personens goda sidor. Det är fel. Det är inte rättvist. Kolla på personen. Han är troende. Personen ber sina fem salar. Personen håller sig borta från haram. Personen har den korrekta trosläran. Personen älskar Allah Azza wa Jalla och hans profet. Alayhi salatu wassalam. Personen har många goda egenskaper. Men kanske har vissa brister. Ska vi då yani förstora bristerna och förminska de goda gärningarna? Nej, snarare tvärtom. Man ska kolla på det som är övervägande. Det som är det största. Och det är personens goda sidor. Och försöka då motarbeta detta. Och minnas att han är din broder för Allahs skull. Ett brödraskap som står över allt annat brödraskap. Ett brödraskap på grund av la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ett brödraskap som kommer att förena er i paradiset. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att ni kommer inte gå in i Jannah så länge ni inte är troende. Och ni kommer inte vara troende tills det att ni älskar varandra. Och ska jag inte berätta någonting som kommer att få er att älska varandra? Afshu salama bainakum, sprid salam sinsemellan. Så att älska sina syskon för Allahs skull är ett måste för att vara troende. Vilket är en förutsättning för att sen få gå in i paradiset. Inte att man går omkring och hatar allt och alla. Utan man ska älska sina syskon för Allahs skull. La tabaghadu. Hata inte varandra. Kom igen fram. Flytta fram. Wa la tahasadu. Och avundas inte varandra. Och det här kommer författaren prata om i nästa kapitel. Wa la tadabaru. Och vänd inte varandra ryggen och bojkotta inte varandra. Och det här nämner vi i nästa hadith. Utan var Allahs tjänare och hans bröder. Och det är inte halal för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3 dagar. Och det här förklaras i nästa hadith. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att dörrarna till Jannah öppnas varje måndag och torsdag. Varje måndag och torsdag, varenda vecka, öppnas dörrarna till paradiset. Och Allah förlåter varje muslim som inte begår shirk. Och inte heller 2 personer som har en shahna, yani som har hat, agg sinsemellan. Och då säger Allah, låt dessa 2 vara tills de försonar sinsemellan. Låt dem vara tills de försonar sinsemellan. Ja. Och en annan hadith, att gärningarna tu'radu, yani de presenteras för Allah, redovisas för Allah varje måndag och torsdag. Så kolla på denna hadith som är sahih, det finns i muslim. Varje måndag och torsdag, varje vecka. Vi ser på att det här är 2 nobla dagar. Vad händer då? våra gärningar redovisas för Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför tyckte profeten om alaihissalam att fasta, vilka två dagar? Måndag och torsdag. Så att änglarna stiger upp till Allah och säger att vi lämnade din tjänare, han fastade. I ett fastande tillstånd. Och kolla här hur varje muslim på jorden blir förlåten för sina synder. Varje måndag, varje torsdag. Förutom två sorters muslimer. Eller den första Allah, om man ens är muslim. Den som begår kyrk. En kyrk är det största hindret från att få Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Den personen måste göra toba. Vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den andra synden som också hindrar en människa från att bli förlåten är att han är osams med sin broder. Och då säger Allah, låt dem vara tills de blir vänner. Gärna, de blir inte förlåtna. Inte denna vecka och inte nästa vecka och inte veckan efter. Tills det att de försonar sinsemellan. Ibland vet man ser subhanallah väldigt sorgligt muslimer som hamnar i tjafs. Bryter kontakten med varandra, vänder varandra ryggen. Och mest sorgligt är när det är inom familjen. Ens egen släkt. Mycket sorgligt att få samtal av folk som säger att de inte har kontakt med sina föräldrar. Muslimer. Vissa har inte kontakt med sina syskon. Vissa har inte kontakt med sin moster eller faster eller farbror eller liknande. Det här är sorgligt, Allah. Även om de har brister. Håll kontakten med dem. Försök påverka dem positivt. Vissa de är, de har brister, jag ska bojkotta dem. Eller personliga saker kommer emellan och man bryter banden. Det här är haram i islam. Det är från de stora synderna. Att bryta släktbanden. Förutom om man inte har en legitim anledning. Att man verkligen bojkottar dem för att de påverkar en så negativt. Eller för att markera att de måste sluta upp med sin haram. Men även där måste man överväga. Om jag bojkottar dem, kommer det finnas någon annan än mig som kommer att rådge dem. Som kommer att visa dem den rätta vägen. Det är lätt att bojkotta folk. Bryta banden. Det är svårare att behålla banden och göra da'wa. Och påverka positivt. Eller hur? Och jag vet att just släktingar kan vara de svåraste personerna att göra da'wa på. Att påverka positivt. Eller hur? För de kommer och säger, men vem är du? Du är yngre än oss och hit och dit och vi är släkt och vi känner dig. Och hit. Nej, det är svårt. De tar inte emot. De är inte mottagliga. Vissa. Men det betyder inte att man ska ge upp. Man ska ändå fortsätta. För du kanske är deras enda länk till att få höra sanningen. Ska du då vända dem ryggen? Nej. Hellre att du fortsätter att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Men självklart du kan ha distans så att du inte själv blir skadad. Men det betyder inte att man måste bryta kontakten. Så kolla här på hur två muslimer inte blir förlåtna om de är ovänner. Tills det att de försonar sinsemellan. Är det inte allvarligt? Att det går vecka efter vecka efter vecka utan att du blir förlåten. Ibland år efter år efter år. Subhanallah. Och vissa dör i ett sånt här tillstånd. Kommer de att få gå in i paradiset? Två muslimer som är ovänner. Kommer de det? Inte så länge de är ovänner. De kommer att få stå på domedagen på en plats som heter Al-Qantara. Och där kommer de att få göra upp. De kommer att försona. Och varför spara någonting sånt här till domedagen? Har du inte tillräckligt med bekymmer på domedagen? Har vi inte det? Har vi inte tillräckligt med saker att tänka på domedagen? Den svåraste dagen. Yawmun Asir. Yawmun Adim. Eller hur? Yawmun Thaqil. Ska vi då stå och tjafsa med folk om du gjorde si, du gjorde så. Är det små saker? Dunja, pengar hit och dit. Eller du sa någonting. Alltså, förlåt personen. Försona sinsemellan. Och islam, vi har ju nämnt att försona mellan två bröder, två muslimer som är oense, är bland de bästa av gärningar. Och vi sa att det är bättre än vad? Det som försonar mellan muslimer är bättre än den personen som? Precis, den som fastar på dagen och ber på natten. Och till och med, vi nämnde förra lektionen, det är till och med tillåtet att ljuga. För att försona mellan dem. Att du går till personen och säger att han pratar bra om dig och han vill bli vän med dig och han ångrar sig och så vidare. Självklart på ett sätt som inte ökar problemen, men man försöker att försona mellan dem. Subhanallah. Och här nämns det då också i första hadithen att man inte får bojkotta en muslim mer än 3 dagar. Det kan hända att man tjafsar med en person, man blir arg på någon, så jag ska inte prata med dig. Det är tillåtet. Det är inte bra, men det är tillåtet i 3 dagar. Det är mänskligt. Man blir av med sin mänskliga ilska. Men efter 3 dagar, kallas, då får du ta ner stridsyxan och hälsa på personen och bli vän med personen igen. Över 3 dagar, det är haram. Det är inte tillåtet. Och den bästa är vem? Den som bryter bojkotten. Den som tar kontakt med den andra personen. Så det är faktiskt viktigt att vi muslimer inte bojkottar varandra. Utan vi försöker att hålla släktbanden. Vi vänder inte varandra ryggen. Nästa kapitel, bab tahrim al-hasad. Förbudet av avund, al-hasad. Avund, avundsjuka. Och författaren säger, det är att önska att ens broder förlorar någonting gott han har. Vare sig det är en religiös eller världslig ni'ma, gåva. Vad är definitionen av hasad? Har ni hört ordet hasad? Definitionen är att man önskar att en annan person förlorar någonting gott. Vare sig det är religiöst eller världsligt. Världsligt, du ser en person, en muslim med mycket pengar. Du kanske gick i samma klass som personen. Personen blev miljonär. Du blev inte miljonär. Och du finner ilska i ditt hjärta och säger hoppas han förlorar sina pengar. Det här är hasad. Varför har han mycket pengar och inte jag? Varför lyckades han och inte jag? Det här är hasad, det är avund. Är det en liten eller stor synd att avundas? Det är en stor synd. Varför? För det är i'tirad. Det är att ifrågasätta Allahs qadr, ödet. Vem är det som gav den här personen mycket pengar? Allah. Vem bestämde att han ska få mycket pengar? Allah. Och Allah har en hikma, en vishet i allt han gör. Så avundas inte folk. Eller det kan vara någonting religiöst. Att en person är mer religiös än dig. En person har lärt sig mer Koran och islamisk kunskap än dig. Ska du då avundas personen och säga hoppas han glömmer bort sin kunskap? Nej. Du ska vara glad för personens skull, eller hur? Och inte avundas personen. Så att avundas al-hasad är från al-kaba'ir, de stora synderna. Och det är en satanistisk egenskap. En shaitan-egenskap. För shaitan var den första som avundades. Vem avundades shaitan? Adam alaihissalam. Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Eller hur? Han avundades. Varför fick Adam någonting som han inte fick? Varför skulle änglarna falla ner i sujud inför Adam och inte inför honom? Och så vidare. Så han började avundas. Och vad ledde denna avund till? En evig förbannelse och förvisning från paradiset. Han blev förbjuden från paradiset. Och blev dömd att bli förbannad och brinna i helvetet i all evighet. Och orsaken var vad? Al-ujb. Al-ujb och al-hasad. Al-ujb, han trodde för mer om sig själv. Jag är bättre. Högmod. Och al-hasad, avund. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadl. Ska de avundas folk det goda Allah har givit dem från hans nåd? Varför ska vi avundas varandra det som Allah har givit? Det är fel. Allah har gett. Allah är den som har bestämt. Allah huwa al-qasim, den som delar ut eller risk försörjning till folk. Allah försörjer vem han vill med hur mycket han vill. Och det här med hasad, vi sa att det kan vara ekonomiskt. Att en person har mer pengar än någon annan. Det kan vara i skönhet att en person är snyggare. En person har snyggare kropp, vilket är något som många kollar mycket på idag. Du får inte heller avundas någonting sånt. Det är också haram i islam. Och du får inte heller avundas, som vi sa, de religiösa aspekterna. Att en person är mer religiös och from än dig. Det är inte tillåtet, det är haram i islam. Och profeten alaihi salatu wassalam sa Iyakum wal hasad. Jag varnar er för al hasad. För sannoliken så förgör al hasad goda belöningar så som elden bränner upp ved. Och det finns lite kalam om den hadithen. Men i alla fall dess betydelse är autentisk. Att al hasad är någonting som är förgörande. Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam också att de tidigare nationers sjukdom kommer att komma och drabba er. Och så sa han al-hasad, och namn, han sa då al-hasad wal-baghda, avund och hat. Det kommer att komma till oss och påverka oss negativt så som det påverkade dem negativt. Allah musta'an. Ta en fråga här. Hur motarbetar man hasad? För ibland Det ligger i människans natur att vilja vara bäst, eller hur? Att vilja vara bäst och ha mest och vara finast och vara snyggast och starkast och så vidare. Det ligger i människans natur att vilja ha bra saker. Och då kan det hända att man drabbas av det här om man har svag iman. Att man verkligen känner liksom avsky i sitt hjärta att någon har någonting bättre än dig. Hur ska man motarbeta al-hasad? Är det någon som vet?
Att göra Allah nöjd.
Ja, att göra Allah nöjd, broder Abba.
Kolla på dem som har det sämre än dig.
Ahsant, kolla på dem som har det sämre än dig och inte på dem som har det bättre än dig. För profeten alaihissalam sa att du kommer få dig att uppskatta Allahs gåvor över dig. Vad säger man om man ser någonting fint hos en annan person som man typ gillar eller önskar? Allahumma barik. Profeten alihi salatu wassalam sa att om någon av er ser i sig själv, sina pengar eller hos sin broder någonting han tycker om, så ska han göra dua med baraka. För sannoliken så är onda ögat haq, det är sanning. Som du ser en person köra finaste, nyaste bilen, kostar inte vet jag 2 miljoner, vad skulle du säga? Allahumma barik, eller tabarakallah, eller barakallahu fi. Yani generellt gör dua bil baraka. På vilket sätt du än gör. Tabarakallah, Allahumma barik och så vidare. Vissa säger bara mashallah. Men det som nämns i hadithen är att göra dua med baraka. Du kan säga mashallah, tabarakallah. Eller tabarakallah, mashallah. Men glöm inte just att göra dua med baraka. När du ser någonting fint. Din broder kommer, mashallah, han har gymmat i 2 år. Värsta kroppen, vad säger du? Mashallah, Allahumma barik, eller hur? Systern kommer, mashallah, värsta fina kroppen. Allahumma barik, eller hur? Kommer med sitt nyfödda barn. Säg inte bara, vad gullig. Säg, mashallah, Allahumma barik. Ibland vallar man blir rädd. Ögon, vissa, det är farligt, yani. Under ögat är sant. Så alltid Allahumma barik, tabarak Allah, och så vidare. Och också, vad som skyddar från onda ögat, eller vad som skyddar från al-hasad, är att minnas att det här är något som Allah har gett. Alla är rättvis. Och sen också att minnas att om du avundas någon, varför har inte jag, jag hoppas han förlorar, kommer han att förlora sin sak på grund av din avund? Nej, han kommer inte det. Eller hur? Om du avundas hela världen, att de har mer och bättre saker än dig, det skadar inte dem, det skadar bara dig. De kommer ha kvar sina saker. Och du är den som i slutändan inte mår bra av att gå omkring och vara arg och avundas allt och alla. Och därför säger man att al-hasid, den avundsamma, mu'adhibu nafsahu. Yani han straffar bara sig själv. Yani han straffar sig själv i dunya genom att hela tiden avundas andra människor. Yani han mår inte bra som person. Subhanallah. Ta en fråga. Du ser nu den här personen med fina bilen. Du säger mashallah, tabarakallah. Är det okej att önska samma sak? Att säga, ja Allah, ge mig en likadan bil. Ja. Du ser den här personen med mashallah, finaste kroppen. Får du säga, ja Allah, ge mig skönhet. Får du det? Ja, du får det. Du får önska samma sak. Hasad är man önskar att den andra förlorar sin gåva. Men att önska samma sak, det kallas för al-ribba. Och det är tillåtet i islam. Okej? Förutom om det är någonting haram. Du ser någon gangster, han kommer med värsta harambilen och vet jag, massa haram, tjejer och knark och guldkedjor. Ja, han blir bästa kändisen. Ska du önska samma sak som honom? Eller haram, inte tillåtet. För det han lever på är önska. Det är ingenting khair, det är ingenting gott. Utan önska det på ett tillåtet, ett halal sätt. Nästa kapitel är förbudet av att spionera och att tjuvlyssna på saker och ting som folk säger mot deras vilja. Alla säger wala tajassasu. Avundas inte varandra, eller spionera inte på varandra. Tajassus betyder att spionera. Och spion heter på arabiska vad? Jasus, en spion. Vad som här menas är att man går och letar efter varandras fel och brister. Inte att du är så här spion åt någon. Så hemlig agent eller någonting. Utan vad som menas är att du spionerar på folks brister till korta kommanden. Du hackar in i folks e-mail, du hackar in i folks konton, letar igenom folks mobiler och liknande för att hitta fel och brister. Och det här är haram i islam. Varför? För vad händer om personen får reda på att du gör det? Kommer han bli glad? Kommer det öka eran brödraskap? Nej. Det kommer leda till hat sinsemellan. Så Allah har då förbjudit att man spionerar på varandra. Och här nämner författaren en väldigt mäktig hadith. Där profeten alaihi salatu wasalam säger: Iyakum wadhann. Jag varnar er för misstankar. För sannoliken så är misstankar det falskaste av tal. Wa la tahassasu wa la tajassasu. Yani misstänk inte varandra och spionera inte på varandra. Wa la tanafasu, och tävla inte med varandra, yani dåliga saker. Wa la tahasadu, avundas inte varandra. Wa la tabaghadu, och hata inte varandra. Wa la tadabaru, och vänd inte varandra ryggen, utan var de bröder som Allah har beordrat er att vara. El muslimu akhu el muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. La yadlimuhu, han förtrycker honom inte. Wa la yakhdhuluhu, sviker honom inte. Wa la yahqiruhu, och ser inte ner på honom. Et taqwa ha huna, et taqwa ha huna. Taqwa är här. Och han pekade på sitt bröst. Och så sa han: Bi hasmi mri'in min ashar an yahqira akhahu el muslim. Att det räcker som en ond egenskap att se ner på sin muslimske broder. Kullul muslimi alal muslimi haram. Varje muslim är helig för en annan muslim. Hans blod, hans heder och hans pengar. Och Allah kollar inte på era kroppar. Och Allah kollar inte på era utseenden. Utan Allah kollar på era hjärtan och era gärningar. Och i vissa hadither tillägget: Wa la tanajashu. Och gör inte najash. Vi kan förklara det sen. Och han sa också: Wa la taqata'u. Bojkotta inte varandra. Vänd inte varandra ryggen. Och han sa också: Wa la tahajaru. Bojkotta inte varandra. Och sälj inte över varandra. Och alla dessa hadither finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Så här nämns många saker. Den första saken är: Iyakum wadhann. Jag varnar er för misstankar. Att gå och misstänka varandra. Ska man i grunden tro gott eller ont om en broder, syster? Vad är grunden? Husn och dhann. Att man tror gott om varandra. Det är grunden i muslimen. Att muslimen är bra. Man tror gott om personen. Och det är haram att gå och misstänka personen på grundlösa, yani, grundlösa antaganden. Bara för sig att den här personen är säkert ond. Den här personen gör säkert massa haram. Och den här personen är falsk. Och den här personen är munafik. Och så vidare. Som vissa gör. Ibland det blir helt chockade. Det är med folk som han bara kastar värsta anklagelserna på andra människor. De är si och de är så. Va? Stopp. Var fick du det här ifrån? Subhanallah. Det är mycket allvarligt. Eller hur? Att anklaga en muslim för någonting utan belägg, utan grund. Så grunden är att man dömer folk på deras yttre. Och man går inte och dömer folk på deras inre. Misstänker folk. Utan man tror gott om varandra. Och som vissa av sällan sa, man hittar ursäkter för varandra. Även om det ska vara 70 ursäkter. Tro bara gott om det som kommer ut från en muslim. Och det är också jätteviktigt. Jag tror det var Omar som sa det. Att om din broder säger någonting. Och det kan tolkas på olika sätt. Om du kan tolka det på 70 goda sätt och ett dåligt sätt. Så tolkar du då på dessa 70 goda sätt. Och inte det dåliga sättet. För ibland när en person säger någonting. Menar ingenting dåligt. Men kanske formulerar sig lite slarvigt. Och den andra direkt: åh, du menar si och så. Värsta dåliga tankarna. Och, jag menar inte det. Jo, du menar visst det. Nej, jag menar inte det. Wallah. Jo, du menar visst det. Det är fel. Annars. Försök alltid tolka det som folk säger på bästa sätt. Yani, finns det en möjlighet att det går att tolka positivt, negativt, tolka det positivt. Yani, försök alltid ge ursäkter för din broder. Här nämndes då att misstankar är den falskaste av tal. För de är grundlösa. Man går och misstänker folk, hittar på saker om folk och anklagar folk. Men Allah subhanahu wa ta'ala har ju också nämnt att inna ba'da dhann, att inna ba'da, precis, vissa misstankar är synd. Allah säger vissa misstankar är synd. Inte alla misstankar är synd. Och då säger här de lärda att om det finns indikationer och bevis, då får man misstänka och tro dåligt om en person. Ja, ni har sagt det här exemplet förut. Du ser en person komma ut från Systembolaget, en muslim, med två kassar med flaskor som låter. Får du då tro dåligt om personen? Eller måste du tro att han har varit inne på Systembolaget och köpt alkoholfri öl? Eller får du tro att han har faktiskt köpt alkohol? Eller hur? Eller du ser honom stå i centrum och ge 100 kronor till en langare. Ska du tro gott om honom? Då får du misstänka personen. För han har gjort någonting som uppenbart ser ut som en synd. En haram. Sen om det är fel, han får förklara sig. Han får förklara, jag var skyldig personen pengar, det var någonting annat. Det hade inte med knark att göra, jag vet inte vad. Men han har satt sig i en position där det finns ett tuham. Det finns yani starka misstankar. Vi dömer folk på det yttre. Hänger ni med? Någon kommer, han luktar rök ur munnen. Får du misstänka honom för att han har rökt? Ja, det får du göra. För han, det är hans eget fel. Han kan inte klandra någon annan än sig själv. Förstår ni? Men i grunden så sa vi att man tror gott om muslimer. Förutom om de sätter sig själv i en position där det inte går att tro någonting annat än gott om personen. Så de flesta misstankar är dåliga. Förutom de som då är gärna grundade på starka indikationer och bevis. Och sen så säger då profeten alaihi salatu wassalam och وَلَا تَجَسَّسُوا. Spionera inte på varandra, leta inte efter varandras yani misstag och tillkortakommande. Det är inte tillåtet att gå och leta efter muslimernas brister och tillkortakommande. وَلَا تَجَسَّسُوا. Tjuvlyssna inte på varandra och spionera inte på varandra. Vad händer om en person, en muslim, spionerar på en annan muslim och letar efter personens brister? Vet ni vad straffet är? I dunia, i det här livet. Är det någon som vet? Profeten alaihissalam sa, leta inte efter andras brister. För den som gör det, Allah kommer att avslöja hans brister. Även om han gömmer sig yani, i sitt, vad kan man säga, djupaste rum i sitt hem. Och syndar, hans brister kommer att komma ut. Yani, så som du är mot andra, är Allah mot dig. Om du vill avslöja folks brister och letar efter dem och spionerar och hackar in i folks konton, du kommer också att avslöjas. Så grunden är att man döljer en muslims brister. Så länge han syndar i hemlighet, även om du får reda på det, bara råkar inte vet jag se personens mobil eller någonting haram, dölj personens brister. Ge personen råd, men gå inte och gör fadiha. Yani sprid inte personens brister till allt och alla. Den grunden är att man yani täcker och döljer sin broder. Då kommer Allah att dölja dina brister i detta liv och i nästa liv. Och sen så säger profeten alaihissalam, وَلَا تَنَافَسُوا. Och tävla inte med varandra. Yani i dunya. Yani i världsliga saker. I onödiga saker. Det är värdelöst. Då tävla istället med varandra i al-akhir, i paradiset. Eller hur? فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Allah säger tävla i det goda. Och tävla inte i dunya. För det har nämnts att vad som kommer drabba muslimerna innan domedagen är just det här avund, hat, girighet. Och sen kommer vi börja tävla med varandra i dunya. Vi kommer börja hata varandra, vi kommer avundas varandra, vi kommer vända varandra ryggen. Så som hände med folk innan oss. Och det här är fel. Idag du ser tyvärr vissa muslimer som tävlar i dunya. Vem ska ha snyggaste bilen, vem ska ha största huset och vem ska ha mest guld och vem ska hit och dit. Och man hör berättelser om folk som är i hemlandet. De måste åka ner och visa upp en bild av sig själv som inte är sann. Har ni hört om det? Han gärna har så här fake grejer bara för att visa upp att jag lyckades i Sverige. Fast han inte alls har lyckats. Kanske alltid köpt på ränta och lån och så vidare. Bara show off. Gärna visa upp sig. Tävla i dunia. Som vi nämnde förra lektionen, det här med musikvideos. Alla ska visa upp sig starkare och större än den andra. Och mer guld och mer pengar och cash. Och tjejer än den andra. Det är bara subhanallah tafakhur, dunya. Det är bara en show off. Man vill visa upp sig. Subhanallah, Allah skydda oss. Så det finns ingenting gott i att tävla i dunya. Sådana här världsliga onödiga saker. För i slutändan, vad händer med dunya? Kullu man alayha fan. Yani allt på dunya kommer förgå och försvinna. Om du hamnar i jannah, du vill inte ha någonting från dunya. Du skulle aldrig vilja gå tillbaka till dunya. Du kommer se det som ruttet, yani värdelöst. Jämfört med vad som finns i paradiset. Så varför trötta ut sig i att tävla om dunya när vi kan tävla om al-akhir, om paradiset. Vilket är det bestående och det riktiga hemmet. Wa la tahasadu, och avundas inte varandra. Wa la tabaghadu, hata inte varandra. Vänd inte varandra ryggen utan var bröder. Yani de här sakerna som har nämnts negerar att vara bröder. Yani det går emot Att negera är att gå emot någonting. De här sakerna går emot att vara bröder. Att misstänka varandra, spionera på varandra, tjuvlyssna på varandra, tävla i dunja, avundas och hata varandra, vända varandra ryggen och bojkotta. Det här går emot att vara bröder. Så lämna allt det här och vara riktiga muslimer, var bröder för Allahs skull. Det här är budskapet som profeten säger alayhi salatu wassalam. Och sen betonar han el muslim akhul muslim, att muslimen är en broder till den andra muslimen. Mashallah. Brödraskap som är det starkaste brödraskapet. Som vi sa, vad är det som förenar oss? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och det här är det enda brödraskapet som kommer att bestå på domedagen. Allt annat kommer att lösas upp. Om det inte är för Allahs skull. Så tänk er att mashallah ni har mer än 1,6 miljarder muslimer. Som är våra syskon. Och då ska vi också, som vi sa i förra lektionen, önska för dem det goda vi önskar för oss själva. Vi ska bemöta dem med det goda som vi vill att de ska bemöta oss med. Och sen nämner profeten alaihissalam skyldigheter vi har mot varandra. Att muslimen förtrycker inte sin broder. Zulm. Att förtrycka en annan muslim är haram. Finns det undantag där det är halal att förtrycka en annan person? Finns det? Nej. Zulm är aldrig tillåtet. Orättvisa. Allah säger i en hadith Qudsi att jag har gjort zulm, orättvisa, haram för mig själv och jag har gjort det haram för er sinsemellan. Allah förtrycker ingen och vi får inte heller förtrycka någon. Aldrig någonsin. Om någon förtrycker dig, du får inte förtrycka personen tillbaka. Förtryck är haram i islam. Taib. Så en muslim förtrycker inte sin broder. وَلَا يَخْضُرُهُ. Och en muslim sviker inte heller sin broder. Utan man ska försvara sin broder, stå upp för sin broder och ge sin broder seger. وَلَا يَحْقِرُهُ. Och man ser inte heller ner på sin broder. Och det kommer att komma ett kapitel om detta senare. Att man är högmodig, tror sig vara bättre och förmer en annan person och ser ner på en annan muslim. Och så sa profeten alaihissalam att taqwa är här i bröstet och pekade 3 gånger på sitt bröst. Så vart är iman? Iman är i hjärtat. Och det visar sig i tal och i handlingar. Och det är också en viktig sak. Om du säger till en person, broder eller syster, varför ber du inte? Och han säger till dem, jag har iman i hjärtat. Och han kanske använder den här hadithen. Taqwa är här. Hur kan du då besvara personen? Han säger, ja, taqwa. Profeten sa, taqwa är i hjärtat. Du behöver inte be. Vad säger du då? Nej. Han säger, taqwa, jag har taqwa i hjärtat. Jag är muslim, jag är mu'min. Det är vanligt, vissa kommer med argumenten. Han säger, jag har iman i hjärtat. Du ska inte döma mig. Ja? Ja, men svaret är enkelt. Svaret är att om du har taqwa, du har iman i hjärtat, då kommer denna iman att uppenbara sig i dina gärningar. Det är ologiskt att en person tror på islam, islams budskap och tror på bönen, fastan, zakat och allting och inte gör de här sakerna. Utan iman är trotal och handling. Taqwa finns inte i hjärtat. Iman finns inte i hjärtat om du inte har handling, agerande. Allt i Koranen, alla lämnar inna ladina amanu wa amilu salihat. Du måste tro och göra goda gärningar. Så de går hand i hand. Det argumentet håller inte. Utan är du en mu'min så kommer du också leva upp till att vara en mu'min. Kommer praktisera din religion. Så al-iman är i hjärtat. Taqwa hahuna. Och det visar också på att det viktigaste som muslimen alltid ska försöka att rensa och förbättra är ens inre. Det inre har företräde framför det yttre. Och därför så sa profeten alaihissalam att det finns sannoliken en kroppsdel, en bit i kroppen. Om den blir frisk blir resten av kroppen frisk. Och det är hjärtat. Och vem är det som gynnas på domedagen? Illa men att Allah har biqalbin salim. Den som kommer till Allah med ett rent hjärta. Yawma tublas sarair. Genom den dagen hemligheterna kommer fram. Vad som finns i hjärtat är det vi kommer att dömas på först och främst. Ett rent hjärta, rent tauhid, ren aqida, ikhlas, uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen självklart de yttre gärningarna som är en frukt av den inre tron. Så ett taqwa är i hjärtat. Och sen så sa profeten alaihissalam att varje muslim är helig för en annan muslim. Hans blod, hans pengar och hans heder. Det är haram att kränka en muslims liv, spilla hans blod, ta hans egendom och att kränka personens heder. Och sen så sa han att Allah kollar inte på våra kroppar och våra utseenden, utan Allah kollar på vad? Våra hjärtan och våra gärningar. Det är också jätteviktigt. Som vi sa, många lägger fokus på det yttre. Att islam bara är utåt sett. Och det är sant, det yttre kan vara en aspekt av islam. Att männen släpper sitt skägg, man kanske klär sig islamiskt, man har inte så här haramkläder och så vidare. Men det är inte det viktigaste. En person kan se bra ut utåt och vara tom inombords. Eller hur? Som en hycklare. Så det viktigaste är det inre. Allah kollar på vårt inre. Men vad som menas med hadithen är att Allah kollar inte på våra pengar, våra egendom, vår hudfärg. Att Allah kollar på och säger att en vit är bättre än en svart. Nej, det här finns inte i islam. Allah kollar inte på sådana saker. Att någon är snygg är bättre än någon som är ful. Någon som är rik är bättre än någon som är fattig. Det finns inte. Utan Allah kollar på vad? Våra hjärtan. Yani, vår iman. Och våra gärningar. Vilket också är ett svar på att man inte bara ska säga jag bryr mig om det inre. Jag försummar det yttre. Skägg är inte viktigt. Hijab är inte viktigt. Allah kollar på våra hjärtan. Nej, Allah kollar på våra gärningar. Så det inre är viktigast och det yttre är också viktigt. Men vad som då menas med hadithen att Allah kollar inte på våra kroppar och våra utseenden. Och det är jätteviktigt att vem är den mest ärofulla personen hos Allah? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den mest gudfruktiga. Och därför spelar det ingen roll om man är vit eller svart eller man kommer från Asien eller Latinamerika, spelar ingen roll om man är kort eller lång eller gammal eller ung eller rik eller fattig. Det som är viktigast är hur du är med Allah subhanahu wa ta'ala. Hur är din relation till Allah azza wa jal? En annan sak som också förbjöds i hadithen som förstör brödraskap är en najash. Och najash betyder att du går till marknaden med din kompis, förr i tiden vet du fast sopmarknad. Och till exempel din kompis vill sälja sin mobil på marknaden. Så att ni gör upp ett scenario där du ska vara med och höja priset. Du ska låtsas vara en kund som är där för att höja priset. Nej, du är inte en kund, du vill inte köpa mobilen. Han vill sälja den för 10 000 men den är kanske värd 8 000. Så du står där som en kund framför folk och du säger att jag är beredd att betala 9 000, jag är beredd att betala 10 000 kronor. Och han säger, vem vill betala mer? Bara för att få upp priset. Men han vill inte ens ha mobilen. Han vill bara höja upp priset till sin kompis. Det här är najash. Och det är haram. För varför? För det är bluff. Du lurar folk. Och om en muslim får veta att någon annan gör så här, han kommer bli jättearg. Så de här är värsta skojarna, eller hur? Så får man inte göra. Och en annan sak med handeln är att man får inte heller sälja över en annan muslims handel. Vad menas med det? Till exempel jag säger, jag ska sälja den här mobilen till Mohammed, 10 000 kronor. Han säger, jag köper den. Och då kommer en annan broder och säger, nej jag köper den för 10 500. Det här kommer också göra att han kommer ogilla den här personen. För vi har redan gjort en deal. Eller jag säljer, han ger mig 10 000. Och när han går iväg så kommer någon till mig och säger, ta tillbaka den, du får 11 av mig. Och jag säger, bror kom tillbaka, jag vill ha tillbaka mobilen. Och så vidare. Det här är inte, det är inte schysst, det är inte tillåtet. Om man väl har avgjort en handel så får man inte komma emellan och bryta den. Men om jag säger så här, vem vill köpa den här mobilen till högstbjudande? Och han säger 9, han säger 10, han säger 11, han säger 12. Det är okej, det är halal islam. Så länge man inte har avgjort. Det här är som auktion. Det är halal islam. Men har man väl avgjort handeln så får man inte komma emellan. Det är inte tillåtet. Ja. Jag ska bara ta två hadither till. Det berättas från Muawiyah radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om du spionerar på folks brister, muslimernas brister, så kommer du att förgöra dem. Eller du kommer nästan förgöra dem. Yani, vad händer om vi går och sprider varandras brister till varandra? Letar efter fel, vi spionerar. Det kommer ha yani, förödande effekter. Man sprider ondska om varandra. Ingen har längre någon någonting hemligt, integritet. Alla gör brister. Ska vi gå och sprida varandras brister? Nej. Utan det som är dåligt håller man nere. Man dämpar det som är dåligt. Men det är också viktigt, ett fel som vissa gör. Att om någon muslim gör någonting dåligt, visa det inte utåt. Vissa messar på Facebook och sociala medier. Den här personen drack och den här personen gjorde zina. Varför? För att det kan uppmuntra andra som är svaga i sin iman. Sprid inte sådana saker. Sprid positiva saker. Det finns ingen nytta att sprida sådana saker. Plus att, inte bara att det är haram, men det kan till och med ha en negativ effekt. Och det kan få folk att se att hela samhället har blivit korrumperat och förstört. Alla är onda, alla är dåliga. För det är det som man belyser. Som ni vet, nyheter belyser bara dåliga saker. Men det finns jättemånga positiva saker. Det är de man ska belysa och det dåliga ska man försöka kväva. Gärna om det inte finns någon absolut nytta att nämna det. Så ska man inte gå och sprida gärna dåliga saker. Det berättas också i sista hadithen från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Att man hämtade en person till honom. Och det droppade alkohol från hans skägg. Taib. Och då sa Ibn Mas'ud att vi förbjöds från att spionera på varandra. Men om någonting visas för oss, eller han gör någonting öppet, så dömer vi personen baserat på det. Yani, vad menas här? Den här personen kanske drack alkohol i sitt hem. Men vissa spionerade på honom, kanske kollade in genom dörren eller någonting. Och sen catchade honom, tog fast honom och hämtade honom. Sen nu ska han få någon så här böter eller straff eller någonting. Det är fel. Du ska inte göra så. Han sa vi förbjöd som att göra sådana saker. Om någon syndar i hemlighet, låt han vara. Du går inte att spionera på folk. Men vi dömer folk på det yttre. Jenny kommer han med en alkoholflaska i handen mitt i stan. Han har gjort ett fel. Då får han ta konsekvenserna för det. Men det folk gör i hemlighet, låt dem vara. Men här är också en viktig sak att det finns undantag. Vi pratar nu om det individuella. Det som berör oss. Men om det är ett muslims land och det finns folk som till exempel säljer narkotika, säljer alkohol, bränner alkohol hemma. Det är haram. Får då inte polisen försöka leta upp de här människorna? Ha span och liknande? Får de inte det? Eller är det också förbjuden spioneri? Nej, det är någonting som är bra. Det ska man ha. Om det är krig, att skicka spioner och kolla på fiender, någonting bra. Det är inte det som menas med de här hadithen. Det som menas är det individuella. Att springa och leta efter varandras brister. Utan det folk gör privat, gärna i hemlighet, låt det stanna hemligt. Och även om du får veta det, som vi sa, dölj det. Visa inte det, blotta inte personen. Men att man dömer folk på det yttre. Och därför så sa Umar radiyallahu anhu att på profetens tid, alaihissalam, så brukade vi döma folk ut med uppenbarelse. Gärna, det kommer en uppenbarelse och ser den här personen i sig och så. Vi dömer honom för det. Men efter profeten, alaihissalam, när uppenbarelsen har slutat, så dömer vi folk på deras yttre. Yani, deras agerande och deras gärningar. Och det de har inom sig, det lämnar vi till Allah. Det är en jätteviktig princip. Vi dömer inte folk för deras, yani, vi kan inte döma folks avsikter, folks iman och folks hit och dit. Utan vi dömer folk baserat på vad de gör och vad de säger. Det är ytterligare, det är det man går efter. Och jag vill också då avsluta med att, inshallah, vi muslimer ska ha det här i åtanke. Lämna denna plats idag. Och alltid försöka tänka på att vi ska värna om det som stärker brödraskapet sinsemellan. Att vi ska vara bröder, så som Allah har beordrat oss. Stötta varandra, hjälpa varandra, känna sorg och glädje med varandra. Hjälpa de svaga, de utsatta, de behövande. Fråga efter varandra, leta efter varandra. Se efter varandras behov och så vidare. Försvara personer som är förtryckt. Hjälpa den som har halkat. Påminna den som inte vet. Lära den som är okunnig. Rådge den som kanske har glömt bort och så vidare. Vi alltid ska försöka vara där för varandra. För tillsammans är vi starka och ensamma är vi svaga. Och vi är ett lätt byte för djävulen. Och jag ber Allah Azza wa Jalla att förena mellan våra hjärtan och öka vår kärlek sinsemellan. Och skydda oss från alla de aspekter som leder till hat mellan muslimer. Och Allah Azza wa Jalla vet bäst. Och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan. Om ämnet eller någonting annat. Varsågoda. Ammo. Ahsant, ahsant. Mycket bra fråga. Om du har tjafsat med någon. Du blivit ovän med någon. Och du vill då försona mellan personen och dig. Du vill bli kompis med personen. Du går till personen och säger förlåt mig om jag har gjort fel. Kan vi inte bli vänner och så vidare. Och personen säger nej. Stick. Prata inte med mig. Då har du gjort ditt. Synden är lyft från dig, men synden är kvar på honom. Förstår ni? Så att det du har gjort ditt. Ja. Får man ge sadaqa till icke-muslimer? Nej, du får det inshallah. Men inte om pengarna används till haram. Det finns vissa här, de tigger sen de går och köper öl och gris och så. Du får inte ge dem pengar. Det finns en syster som ställer frågor som är lite personliga. Hon får tala om privat istället. Kan man göra tasbih, subhanallah, tre gånger, alhamdulillah, tre gånger, Allah akbar, tre gånger? Med både vänster och höger hand. Kan man använda misbah när man gör tasbih? Jag tror systern menar att kan man säga så här, subhanallah, 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 och räkna på fingrarna. Fingrarna har ju tre delar. Det går att göra så. Men om hon menar att bara göra tasbih efter bönen 9 gånger, 3 plus 3 plus 3, det kan man inte göra. Det som har nämnts att man kan säga subhanallah 10 gånger, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Eller man kan säga 33, 33 och 34, Allah akbar. Eller 33, subhanallah, 33, alhamdulillah och 33, Allah akbar och en gång, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Eller 25 gånger subhanallah, 25 gånger alhamdulillah, 25 gånger Allah akbar och 25 gånger la ilaha illallah. Det går. Men om frågan är just hur man gör tasbih, så går det att göra med fingrarna på vilket sätt som helst. Kan man göra med vänster? Ja, det kan man, det är inte haram. Men hadithen säger att profeten alaihissalam brukade räkna med höger handen. Kan yaqidu tasbih bil yamin. Så här gjorde han. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. För de systrar som inte ser, att man öppnar handen och sen typ stänger lillfingret, subhanallah, stänger ringfingret, subhanallah och så vidare. Det är det som är sunnah. Men det är inte alltså vägen. Och får man använda misbah, det här räknebandet när man gör tasbih? Svaret är egentligen att man inte får det. Grunden är att man inte får det. Det är en innovation. Men man får det om man har svårt att räkna, som ett räkneredskap. Och det kan vara knapp man trycker på, det kan vara band eller pärlor man räknar. Men det är inte sunna, utan det är bara ett räkneredskap. Varför är det räkor okej att äta fast det är ett skaldjur, medan musslor och hummer är haram? Frågan är felställd. Alla dessa som nämndes i frågan är halal. Och jag vet inte varför personen skiljer mellan räkor och musslor. Allah azza wa jalla säger: "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum." Att det ni fiskat från havet är halal. Och profeten alayhi salatu wasalam sa också: och dess självdöda är halal. Alltså allt från havet är halal. Och det finns inga bevis på att skaldjur skulle vara haram. Och jag vet att det här är en åsikt, jag tror det är i Abu Hanifas madhab, men det är en svag åsikt som saknar bevis. Och den går emot versen som vi sa, att allt från havet är halal. Och det självdöda från havet är halal. Så att det finns ingen en bevis för att det skulle vara haram att äta skaldjur. Oj. En syster har en fråga. Jag har bett till Allah i flera år att få tillbaka min oskuld. Kommer Allah att ge mig och förlåta mig? Alltså man kan inte få tillbaka någonting som man har förlorat. Man kan inte få tillbaka sin oskuld. Men om personen har varit i ett haramförhållande, så kan man göra tawba och man kan bli förlåten, alhamdulillah. Det kan man alltid bli. Men man kan ju inte bli av med sin oskuld. Man kan inte få tillbaka sin oskuld. För oskuld betyder att man är orörd. Man aldrig har varit intim med någon. Och det går ju inte att spola tillbaka någonting sånt. Men det går att bli förlåten, alhamdulillah. Så det är det som går. Allah azza wa jall accepterar tawba. Och den som gör tawba är den som inte har synder. Yani personen som inte har synder. Och Allah förlåter alla synder. Jalla bröder, gå till moskén och ber Isha. Salam alaikum.